Det är fredagen den 31 december, nyårsafton. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. År 2021 är inne i sina sista skälvande timmar. Det nya året står redan i farstun, ivrigt flåsande med att få börja bjuda på sina överraskningar, sina sorger och förhoppningsvis ett och annat glädjeämne också. Men vi på ledarredaktionen vill kort dröja kvar vid det som varit och hämta lite visdomar och tankar från det politiska år som nu är på väg att ta slut. Men självfallet också spana framåt på det som väntar. Jag heter Andreas Eriksson och det här är ledarredaktionens årskrönika. Med mig för att formulera ovanstående målsättning har jag några av de bästa och finaste från redaktionen, nämligen Tove Livendal. Välkommen hit, Tove.
Tack så mycket.
Du, senast vi hade dig på tråden så satt du i ett nedsläckt och kallt hus på Gotland utan ström. Hur gick det där egentligen?
Det gick bra. Min man kom tillbaka ifrån Visby och förklarade att säkringarna skulle vara 25 ampere och inte 16.
Mm, så där.
De ryker fort då.
De på 16 var väldigt otillräckliga.
Skönt att det löste sig. Ja, hon har redan presenterat sig själv. Maria Ludvigsson, välkommen hit, Maria.
Ja, men tack så mycket. Jag kan allt om elinstallationer som man gör på landet.
Ja, naturligtvis.
Hur
har din jul varit?
Jo, den har varit jättefin och det var massa snö utanför och så var det jättekallt. Så man fick trixa lite med spiken där i proppskåpet.
Mm. Så är det. Det vet vi alla som är uppväxta utanför tullarna. Exakt. En som också är det är ju Rubodas Gösta Boman. Mattias Svensson, välkommen hit.
Hallå!
Du, dags att summera träningsåret. Hur mycket sprunget har det blivit?
Det vet jag inte riktigt, men mer än förra året tror jag. Framförallt en väg tillbaka från knäskador och två vadskador. Så det blir liksom inte lika många medelålderskrämpor som var den ständiga följetongen under våren för minnesgoda lyssnare.
Ja, skönt. Och så för att förfärdiga denna kvartett har vi med oss Malmfältens Robert Nozick. Jesper Sandström, välkommen!
tack, vilken hedervärd introduktion!
Ja, det är inte så mycket konkurrens där uppe kanske, så att jag vet inte hur.
Nej, i och för sig.
Du... Just det, och allt är relativt. Där uppe är du Nozick.
Nej, men jag tänkte höra, midvintern härskar förstås över Norrbotten. Har ni firat vintersolståndet och att vi är på väg mot ljusare tider?
Ja, det har vi. Det gör jag alltid med stor emfas. Jag har ångest varje midsommar och stor glädje varje midvintersolstånd när det egentligen känns som att man är på väg åt rätt håll igen. Men vi har ju det bra här i Luleå. Det är värre för dem där uppe i Kiruna. De får sitt första dagsljus på bra länge. Den 1 januari, då har de 19 minuter dagsljus. Mm. Men idag har de noll. Så att, det är alltid någon som har det värre.
Och annars är något att se fram emot också. Men det har vi också. En spännande podd om året som varit och året som kommer. Lite speciell podd den här gången också. Precis som vi hade vår uppesida podd så kommer vi då titta lite längre. Om vi då tittade mycket bakåt, det kommer vi göra idag också. Vi kommer också titta framåt. Tänkte börja med att prata lite politiken i stort. Vad som har hänt med den, och då menar jag då inrikespolitiken. Det har ju varit ganska mycket saker som har skett. Liberalerna har bytt sida, regeringen avgick och kom tillbaka, Stefan Löfven han avgick lik förbannat och Magdalena Andersson tog över som Sveriges första kvinnliga statsminister, men det blev KD och M som skötte budgetarbetet och MP lämnade regeringen, och i alla fall inledningsvis så verkar det som Magdalena Andersson som ny statsminister har fått en rivstart. Om vi börjar, undrar om inte Mia ska få börja. Vad får du ut av allt detta, det turbulenta inrikespolitiska året? Vad har du för tankar?
Jo, men den stora saken, om man måste välja en av allt, dels så kan man naturligtvis se på de här olika brickorna i spelet, hur de kastades hit och dit och hur de hamnade, men man kan också se ett lite större perspektiv, och då tycker jag att det som är mest slående, det är hur det här året var då politik definierades, började per definition att definieras som själva spelet. Alltså, länge har vi ju önskat oss och hoppats och liksom argumenterat för att politik ska handla om värderingar, politik, olika syn på staten, individen och så vidare. Men det här året blev det på något sätt så tydligt att det är själva spelet i sig som blev politiken. Jag kan tycka de kanske två mest inflytelserika politiska reportrarna, det är ju Sveriges Radios Thomas Ramberg och Furtenbach. Det de säger blir sen det som många andra skriver om. Och det, när man lyssnar på dem, och när jag har lyssnat på dem under året, för det gör man ju, man förhåller sig till dem och lyssnar på deras analyser, så är det nästan enkom en berättelse om varför ett parti positionerar sig på ett visst sätt. Och nästan aldrig en diskussion om sakfrågan som sådan. Om man tar LAS-frågan så har det ju varit intressant att diskutera till exempel, vad betyder det att vi förändrar LAS? Det finns det de som säger att det här är ett sätt att nedmontera den svenska modellen på arbetsmarknaden. Den som egentligen då betyder att man inte har någon lagstiftning utan att parterna gör upp. Och att då ha en lagstiftning som LAS och ytterligare gå in och förändra i den, det är snarare ett tecken på att man inte har den svenska modellen. Så man skulle ju kunna göra politiska analyser av det här som vore riktigt innehållsligt intressanta, men allting har kommit att handla om själva spelet. Och det tycker jag också, när man diskuterar med andra och när vi är med i andra debatter och andra sammanhang, radio och tv, så de frågor vi får är nästan aldrig, jag vill tänka på Godmorgonvärlden till exempel, detta utmärkta program där man då får höra från höger och vänster vad man tycker om veckan som har gått och politiken, så är frågorna nästan enkom om varför gjorde det partiet det utspelet? Vem kommer att vinna på detta och vem tar vem? Så vi har alltså blivit, det är ett armod vad gäller idéer, politiska idéer. Det är armod vad gäller värderingar. Det var så lustigt, för när jag åkte hit idag så lyssnade jag på Vintervärlden som var Bipuranen, och hon talar ju och kan väldigt mycket om värdet av värderingar och hur det är faktiskt det som styr hur människan är och hur samhällena ser ut. Och om vi aldrig talar om det, hur de ser ut, hur de skiljer sig åt, hur de har förändrats över tid, så kommer vi heller inte kunna begripa politiken eller samtiden. Så det tycker jag är den stora, jag ska säga, alltså det som är, som har, det har funnits under några år, men i år blir det på något sätt så tydligt. Det här gör ju också när politiker inte får prata idéer och värderingar, då börjar de prata om sig själva istället. Och det yttersta beviset för detta var väl ändå när Annie Lööf i sin egen YouTube-kanal spelade in sig själv medan hon tittade på sig själv i gamla urklipp och blev en smula rörd när hon såg hur ung hon hade varit en gång i tiden. Mm. Det där blir på något sätt ett uttryck också för en politiker som faktiskt har varit idéburen från början, men som nu har blivit barn av vår tid då, och som ger uttryck för att allting är egentligen bara positionering, och när det inte finns idéer så blir det också person istället.
Okej, men bara för att förstå din spaning helt och hållet. Är det här alltså någonting som du tycker har intensifierat just under 2021 och blivit mer än det har varit tidigare?
Ja, det har blivit ännu tjockare av det. Det kan ju ha med pandemiåren att göra också, att man då började prata mindre politik. Inledningsvis var man ju inte oense om någonting, och alla skyldig sa att vi står eniga i det här, och det liksom fanns inte riktigt utrymme för att vara politiskt oense. Mm. Men det är också ett sätt att, om man ska sammanfatta året stort och inte bara gå till de här ryckiga spelen och de vem som åkte ut, och så är det på något sätt, tycker jag, det som blir tydligt är att politiken blir allt tråkigare därför att den blir allt mer idéfattig.
Intressant spaning där, Mia. Jag tänkte så här spontant lite tvärtom. Jag tycker att många politiska sakfrågor har kommit tillbaka just under 2020 och 2021. Att vi idag diskuterar exempelvis energiförsörjning, skolan, försvar och sådär på en detaljnivå, på en saknivå som tidigare har saknats. Men det kan man såklart... jag menar, jag har också sett det du har sett, men jag tänker nästan att vi får bort från det. Vad ser ni andra?
Ja, det hade varit skönt.
Ja, vad ser ni andra? Tove exempelvis. Har man ju rätt i att spelet nu har vunnit fullständigt över sakernas tillstånd, så att säga?
Jag skulle ju då vilja ge er båda rätt. Inte för att jag nu har rollen av att försöka vara ordförande i redaktionen. Men jag tycker att det finns rätt i båda spaningarna. Och det ena är ju det som jag är inne på. Att vi väldigt sällan får hjälp av journalistiken att utreda konsekvenserna av politiken. Vi nöjer oss ofta med intention, och det gör att man kan komma undan väldigt långt. Och sen så, jag menar, ta en fråga om långtidsarbetslöshet till exempel. Den är fortfarande väldigt plågsam, och den det finns en hel del strukturella reformer som skulle behöva göras för att vi skulle kunna komma till rätta med den. Vi skulle behöva diskutera i vilken grad jämlikhetsidealet får stå i vägen för möjligheten att få folk ur långtidsarbetslöshet genom att öka den ekonomiska skillnaderna. Det är en sån fråga. Och den är liksom, den är inte närvarande när man frågar ut politiker. Och det är väl för att den kräver mycket mer att sätta sig in i. Det går inte att så snabbt sammanfatta den därför att det är flera faktorer. Men den kommer fortfarande att komma upp på radarn när till exempel OECD eller Världsbanken tittar på Sverige och utvärderar och försöker se i vilket skick vår ekonomi är. Så där är det ju så att det blir ett fokus på spelet, och det har också blivit väldigt lockande, tror jag, för en del journalister att ställa frågorna till politikerna, därför att där vet de att de kan få dem lite ur balans. Man kan inte få några självklara svar därför att ingen kan svara på frågorna om vem som tar vem i ett visst hypotetiskt läge. Men sen ska jag då också ge dig lite rätt, Andreas, att ja, vi diskuterar energi och försvar, men de frågorna är ju i likhet med till exempel migrationen frågor som vi diskuterar för sent.
Mm.
Det är liksom när det redan ligger på bordet och skadan i princip redan är skedd, då först masar sig politikerna fram och säger att oj, nu måste vi titta på det här. Och i värsta fall säger de att vi har varit naiva eller någonting annat. Och trots att det har funnits i omgivningen röster som har pekat på att det här kommer att bli ett rejält problem. Och där står det väl i vägen lite grann att ingen vill vara den som kommer med dåliga nyheter för tidigt, för då blir man utskrattad, och sen så när det väl är uppenbart faktum, då först tar politikerna i det med den skada som följer av det.
Men så har det ju varit, det kan jag säga också. En annan reflektion på det du säger, Mia, det är väl kanske egentligen inte så konstigt att det blir mycket spel, för att spelets utfall blir ju ändå verklighet, så att säga. Det är ju partierna själva och politikerna som har bestämt om att sakfrågor inte är så viktiga, utan viktigare är vem man samarbetar med, inte vad utfallet av samarbetet är. Det är ju vad svenska politiker har sagt i ett drygt decennium nu, så att det kanske inte, och det är också det som avgör, det har ju avgjort regeringsfrågan ett antal gånger nu, så att det kanske inte är så konstigt att det är det man får prata om, för spelet är trots det allt det som i slutändan avgör.
Det är lite märkligt det där, för att oavsett vem man talar med i det politiska fältet av politikerna, så säger de alla att de är så trötta på de här frågorna och de vill bara få prata sakpolitik, äntligen. Ställ snälla någon fråga om vårt budgetförslag, vad vi tycker om välfärdsstaten eller skattetrycket. Och detsamma tycker jag är lika tydligt hos de som är liksom medskyldiga i samma utsträckning. De journalister som bevakar detta, att de har också fastnat i att prata spel. Men även de säger ju att ja, men det är mycket roligare när man får prata faktisk politik. Så att det är som att ja, det är besvärligt läge, men det är klart att man skulle kunna klara av att diskutera de sakpolitiska frågorna också. Och framförallt så tycker jag att det är faktiskt en pedagogisk uppgift att förklara skillnaderna mellan partierna, inte bara i vem som är åt höger eller vänster, utan också vad de tycker i olika centrala frågor som spelar roll för medborgarna.
Ja, men ändå, om vi exempelvis tar då de som avgör vilka som ska sitta i vad vara Sveriges regering, Centerpartiet. De har ju sagt att oavsett ifall Moderaterna lägger fram Centerpartiets partiprogram rakt ut, så kommer man inte stödja moderat regering, för den kommer då ha stöd av SD. Och då är det ju så här politiken själv som har ogilt förklarat sakpolitiken. Och nu är det ju visserligen Centerpartiet mest extrem, men samtliga partier har ju haft antyder om att ska de vara med så ska inte jag vara med, och de måste vara med om jag ska vara med. Så att säga, de får ju säga att de är
så
Ja, för att de får säga att de är hur trötta som helst, men det är inte sanningen överensstämmande, för de skulle väldigt lätt kunna bestämma sig genom att prioritera sakpolitik, men det har man valt att inte göra. Det är min reflektion där.
Ja, det kan vara så, men det är ju symbios också. De lever ju liksom verkligen bokstavligen på varandra, de här journalisterna och politikerna som träffas mer eller mindre. De träffar varandra mer än sina familjer nästan. Och de har ju behov av varandra. Och det är klart att när om en moderat eller vill prata om varför det är viktigt med social rörlighet, så måste han eller hon först förklara hur ska du ens få underlag för att få igenom det här som du nu eventuellt är intresserad av att ha som politisk linje.
En jättestor sak som har hänt under året är ju att Moderaterna har knutit till sig SD som en samarbetspartner, både i förhandlingar och i budget. Exakt hur det kommer se ut i framtiden vet vi inte. Jag tror att det här är en ganska stor förändring. Vad tror du, Mia? Hur påverkar det svensk politik framöver att
Ja, och det där, jag har ju väldigt svårt för den konstellationen, inte minst därför att Sverigedemokraterna är ju mer, de står ju närmare Socialdemokraterna i alla andra frågor än de historiskt har gjort i invandringsfrågan. Alltså, de är ju verkligen ett LO-parti. Mm. Och det är svårt att se. Man kan ju tänka sig så här också. Okej, Moderaterna vill ha makt med hjälp av dem. Då får man ställa vissa villkor. Då måste de vara med på vissa grundläggande liberala, ekonomisk liberal politik. Kan de tänka sig det? Då handlar det till exempel om att sänka skatten för även höginkomsttagare. Det handlar om att dra ner på vissa bidragssystem och allting detta. Det tror jag inte att man har säkrat. Det tror jag inte att man har diskuterat. För där är ju SD väldigt noggrann med att man vill hålla kvar. De är ju fortfarande LO-medlemmarnas parti. Mm. Och de vill fortsätta att tala till dem. Och de tycker ju så. De är ju socialdemokrater.
Men Moderaterna har ju inte haft problem med att plocka bort de värsta högeridéerna tidigare. Det gjorde man ju under alliansåren. Det var ju inte så att man gick på med skattesänkningar mot höginkomsttagare under den perioden. Så att Moderaterna
Nej,
har
det var också fel.
Så är det väl egentligen inte så konstigt att man anpassar sig till den partner man har för tillfället.
Men nej, det kan alltså återigen, för spelets skull så skulle man kunna säga om vi kan bli socialdemokrater eller centerpartister bara vi får regera. Men det kommer ju inte leda till den politik som man tycker är viktig. Och där blir det, för om Moderaterna säger att vi kan inte, de skulle nästan lika gärna kunna göra upp med Socialdemokraterna i sådana fall, eftersom de, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är väldigt lika i en stor del av den politiken som inte handlar om invandring.
Mm. Fast nu kommer vi åter till det här spelet. Socialdemokraterna och Moderaterna skulle ju aldrig kunna göra upp, för då försvinner ju oppositionen. Moderaterna är ju den enda oppositionen. Om inte en opposition formuleras runt Moderaterna så har ju Sverige ingen politisk opposition egentligen. Vad säger ni andra? Mattias exempelvis. Spel kontra idéer och sak. Är det någonting som du har funderat över?
Nej, jag är mest väldigt glad att jag inte följer politiska kommentatorer. Jag har noterat att de i år har upptäckt att statens växt har blivit populär. Och det är ju att gratulera. Det skrev jag en historik om över 2000-talet för ett antal år sedan. Men jag är inte bitter utan tittar framåt mot valåret. Och där blir det ju intressant att se de här nya koalitionerna och vilken politik de går fram med. Det är ju som Mia tar upp att liksom... Vilket reformunderlag kan man driva igenom med hjälp av Sverigedemokraterna? Och det är ju ett test för Moderaternas regeringsduglighet, men det är också ett test för Sverigedemokraterna. De har ju aldrig tidigare stått inför de avvägningar som faktiskt politik går ut på. Att liksom ställa alternativ mot varandra och att man inte bara kan vara missnöjd med allting. Mm.
Och också ta konsekvenserna av detta, ska sägas.
Ja, vi har ju redan sett lite grann, det blev en väldigt rolig, eller i alla fall intressant tråd ska vi säga, när Sverigedemokraternas vice talman Björn Söder gick ut på Twitter med att han vaccinerat sig. Då fick han ju väldigt många av sina sanningssägande väljare där som påpekade sanningen om vaccinerna och att man inte ska tro på myndigheterna och sådär. Och den typen av intressant konfrontation mellan liksom deras fotfolk och på nätet, som ju varken är representativa för de folkvalda eller för de flesta röstande, skulle jag tro.
Var det inte mest knäppkallar och påverkanskonton som var på och skällde?
Alltså, det var det säkert, men jag menar det har varit en rätt stor del av deras nätmobilisering, det ska man inte glömma bort, och det är rätt intressant att se hur de nu biter den hand som har fött dem.
Plocka upp en sak från det du säger där. Du har ju skrivit för en tid sedan, jag tror det var 2015 eller 16, den stora statens återkomst. Det är väl någonting som minst sagt nu totalt dominerar debatten, att alla lösningar finner man då i kollektiva, offentliga, statliga, eller alltså helt enkelt myndigheter. Det är ju en extrem skillnad jämfört med hur det såg ut på 90- och även i viss mån på 00-talet, framförallt hos borgerligheten där. Vi hade många borgerliga företrädare som sa att politiken skulle behöva retirera för vissa områden, att politiken inte har svaren här. Här måste människorna själva ha svaren. Idag så är pandemin, invandringen, brottsligheten, tryggheten, men även saker som Mycket av liksom det som idag är offentlig service anses fortfarande självklart vara det kollektiva och det offentligas. Alltså den ideologiska förskjutningen har väl liksom har den nått ända fram nu och kommer den börja vända igen? Vad tror du, Mattias? Du som har funderat på detta länge.
Ja, alltså vi ser den ju sedan länge och nu har till och med politiska kommentatorer upptäckt den och vissa akademiker och det är ju i princip att högern har slutat sig intressera sig för ekonomi och vänstern har börjat intressera sig för ekonomi. Och jag tror tyvärr, eftersom det är två dåliga nyheter, att vi kommer se de trenderna fortsätta ett tag framöver. Men det börjar ju ackumuleras rätt många exempel på att den här politiken inte funkar särskilt bra och att statens växt inte har... Det blir på något sätt en extrem lektion under pandemin och vi ser en trötthet med restriktioner, vi ser att det inte riktigt funkar. Vi ser också, vi har fått ett lysande exempel på hur globalisering faktiskt fungerar, för det är ju det som har räddat oss under pandemin. Vi har köpt förnödenheter och medicinsk utrustning från Asien och i gengäld kunnat exportera när smittan dragit fram där och vaccinerna sprids från ett fåtal globala storföretag över hela världen. Och det är ju succéer som blir allt svårare att blunda för, och samtidigt är det rätt uppenbart att vad staten har att erbjuda är väldigt mycket restriktioner. Mm. Och det är inte så hippt i förlängningen.
Jo, nej, men jag tänkte på det här med att vi nu har ändå väldigt tydligt lämnat bakom oss den här gamla modellen med ett stort starkt högerblock och ett stort starkt vänsterblock, och att det liksom bara är en fråga om det är sossar eller moderater som ska styra. Det har ju blivit en annan modell. Och jag tror ju att vi får bereda oss på att riksdagen kommer att bli viktigare. Och det gör ju då att jag skulle avråda partierna från att ägna sig för mycket i sina överväganden åt just de här taktiska hänsynen. Att om vi slipar av den här kanten mot det här partiet så kan vi samarbeta lite enklare med varandra. Därför att för väljarna så blir spelets detaljer följer man inte med i. Utan frågan är ju, vad röstar partierna på? Om vi då kommer att se fortsatt att partier stödjer förslag som är dåliga, som de inte ens tycker är bra, då tror jag att vi äventyrar tilliten till det politiska systemet med konsekvenser som vi verkligen inte vill ha. Så de är ju inne på en farlig väg nu när spelet verkligen får trumfa inte bara enskilda sakfrågor utan också principerna som de här sakfrågorna står på. Ett exempel var ju när Centerpartiet röstade igenom den här modifierade gymnasielagen och uttalat sa att det här är inget bra förslag. Och då menar jag att då ska man heller inte lägga sin röst på det, därför att jag tror att det är mycket mer som står på spel, förutom just i det här fallet då ett antal väldigt utsatta individer som omfattade dessa lagen, men också själva tilltron till systemet. Så att det skulle väl vara en förhoppning att vi kan se att partierna i det här nya väldigt rörliga landskapet, de kommer att behöva kompromissa, men att de ändå bottnar värderingsmässigt i det de väljer att stödja.
Jesper, vad tror du? När kommer klockan eller pendeln slå tillbaka från det vi pratar om här?
Ja, men alltså, jag tror att vi kommer in i väldigt mycket av en backlash-period. Dels backlash på det här området. Man kanske ser att staten som har växt lyckas inte leverera vad den lovar, utan det blir upp till någon annan att lösa. Men också kanske en bredare backlash på det område vi talat om tidigare. För som du sa, det börjar pratas mer om sakpolitik. Det börjar pratas mer om vad staten faktiskt ska göra och inte göra. Och jag tror att det är lite... Alltså, politikerna är fortfarande kvar i det som har varit normalitet så länge. Men vi måste ägna oss åt spelet. Vi måste fokusera på vem som tar vem. Men det finns faktiskt en genuin trötthet på det. Man vill bort därifrån. Man vill kunna diskutera vad som faktiskt ska göras i samhället. För jag tror att alla menar det de säger när de säger att de är less. Men att de samtidigt är så inrutade i det. Så att det tar ett tag att ta sig ur det.
Det låter ju ändå lite förhoppningsfullt. Man kan väl parafrasera Jan Stenbeck här, att till slut så kommer sakernas tillstånd, så att säga, slå politiken och spelet.
Ja, men alltså, så är det ju alltid. Verkligheten slår ju alltid politiken till sist. Och vi kan tycka att det tar för lång tid och att det är frustrerande, vi som sitter här mitt i det. Men det, jag känner ändå någon slags förtröstan i att det brukar bli så.
Just det. Vi ska gå vidare, för vi har lite andra saker jag tänkte vi skulle hinna prata om. Så här på nyåret, när vi så att säga höjer blicken, så ska vi också förstås titta lite utanför landets gränser på vad som har skett ute i världen. Och det har ju varit jättemycket saker. Pandemin har fortsatt dominera. Vi har samtidigt sett ryska aggressioner. Vi har sett ett allt mer starkare och auktoritärt Kina som bland annat har gått på demokratirörelsen i Hongkong. Dramatiska händelser runt om i världen. Mattias, jag tänkte be dig ta lite här faktiskt och välja någonting från, så att säga, den breda paletten av utrikespolitik som du skulle vilja lyfta fram, som du tror är viktigt för vår förståelse av världen.
Ja, det är ju just den här auktoritära trenden och hur alltså, den har ju gjort sig påmind och exploderat i samhällsdebatten i frågor som hur hanterar demokratiska länder handel och utbyte med en aggressiv diktatur som Kina? Hur hanterar vi den typen av, alltså de representerar ju också en hybrid i och med att de är så breda i sin produktion och i sin forskning, också ekonomiskt framgångsrika, även om man ska påminna om att de levnadsstandardsmässigt inte ligger speciellt mycket högre än Ryssland och klart under både Europa och USA. Men de är ju genom sin storlek som land en global spelare på ett helt annat sätt. Och den här trenden fångas ju av Freedom of the World, som den här tankesmedjan som konstaterar att 2020 blev det 15:e året i rad där demokratin och dess fri- och rättigheter var på tillbakagång. Det är alltså en lång trend vi har haft, men den har ju accentuerats av utvecklingar i Kina och Ryssland, som du säger, på sistone, och det faktum att Ungern till exempel, ett medlemsland i EU, har lämnat de fria demokratiernas skara enligt den här skattningen. Och den här typen av utveckling har nu pågått i 15 år. Jag tror att 2021 kommer bli det 16:e. Och vi tar den mer och mindre för given och ödesbunden, och där ligger ju mycket av problematiken också, och också institutionerna i demokratier är på dekis. Det såg vi inte minst med Kapitolium och den ifrågasatta, även om den skedde maktöverlämningen i USA. Det gängse i demokratier är ju att man ställd inför ett valresultat erkänner sig besegrad och har en fredlig maktväxling. Det är liksom en av grunderna i det demokratiska funktionssättet. Istället så ifrågasattes detta med dolkstötslegender och annat djupt in i det republikanska partiet som inte hör hemma i en demokrati. Så där har du den stora trenden.
Ja, och det är naturligtvis enormt nedslående. Men första frågan är väl liksom, om man ska kunna vända på det här, måste man veta vad den beror på. Vet vi det?
Nej. Det finns ju många orsaker att dela på vägen. Jag skulle peka på exempelvis sådana saker som kriget mot terrorismen, finanskrisen 2008, som alla blev liksom stora uppsving för det här tänkandet att staten ska spela en roll, och där också demokratier hängav sig åt sånt som tortyr och kidnappningar, där också Sverige varit medskyldigt. Den typen av bakgrundshistoria och den typen av liksom allt annat än lockande skyltfönster som demokratierna var på 80- och 90-talet för länder som vacklade och tvekade. det har vi ju inte varit i och med krigföring och annat i de regioner man velat förändra. Så det har inte funnits de här skinande exemplen på dit vill vi annat än sporadiskt. Men vi ser fortfarande hur det kan spela en roll för exempelvis i Ukraina och andra länder så är ju den europeiska unionen och medlemskap där väldigt lockande för befolkningar som vill mot väst, som vill demokrati. Vi har sett det i Vitryssland där när befolkningen fått röra sig. Det handlar ju inte om den dagliga praxisen i Bryssel utan det är ju just de friheter och sådana där som vi tenderar att ta för givna. De lockar och vi underskattar ofta kraften i det eftersom vi har vant oss vid det.
En fråga där Mattias. Du och jag är ju, har ju det gemensamt att vi är uppväxt ungefär under samma tid. Vi är båda optimistiska 90-talsliberaler på sätt och vis kan man säga. Det fanns ju en teori förut att världens ökande välstånd som kom i och med globaliseringen också skulle innebära att en demokratisering, och det fanns ju tankar om att när ett land har uppnått det välståndet om man har en McDonald's, då kommer man inte börja föra krig mot andra länder som har McDonald's, för då har man båda så starka, bildade befolkningar med så mycket välstånd. Så har det ju inte riktigt blivit. Det verkar inte som, för världens välstånd har ju hela tiden fortsatt öka, och det har ju också gjort under de här 15 åren du pratar om när demokratin har... Det verkar ju som att säga... Det auktoritära verkar ha funnit sin plats även i ett värld där det materiellt blir bättre och kanske till och med hittat en ny roll som gör det ännu farligare. Hur tänker du kring det?
Så är det ju, men det är ju också liksom en äldre trender än vi tror. Om vi tar de här som sålde den typen av väldigt enkla teorier, till exempel Thomas Friedman i USA, han var ju redan 2008 inne på att väst snarare skulle titta på Kina och bli diktatur för en dag för att kunna införa en massa kloka miljöåtgärder som att förbjuda plastpåsar utan att behöva bry sig om vad populasen tyckte. Så redan innan vi fick en missnöjesreaktion från de där populasen med Trump många år senare så hade vi ju en elit som var trött på sin befolkning. Vi har samma tendenser i EU där Bryssel ju gått vidare med och byggt på överstatligheten utan att ta större hänsyn till att befolkningen har sagt nej och liknande. Så folkets missnöje med eliterna har ju föregåtts av en eliternas missnöje med folket, och det här är rätt långa trender som vi sett länge. Så den där typen av förenklingar som såldes på 90-talet, det var många av dem som stod för dem gick sen vidare och liksom blev liksom fullfjädrade teknokrater snarare än liksom frihetsvänner och trodde liksom att nu handlar det bara om att administrera en viss samhällsform. Och det är snarare jag ser i den nöjdheten och liksom att man blev ett slags teknokratiskt avantgard som lämnade folk bakom sig. Jag ser snarare misslyckandet där än i liksom att för den liberala reformperioden tar ju egentligen slut redan på 90-talet. Mm. I Sverige tar den slut med att Göran Persson blir statsminister mitten på 90-talet. Vi har inte ett nytt handelsavtal sen globalt sett sen 1996 och så vidare. Så den här typen av drivande liberaliseringar har ju också avstannat, och på det sättet har vi också levt på gamla meriter.
Okej, vi ska släppa in Jesper här. Vad har du att säga om detta?
Ja, men alltså det är lite det här jag var inne på i det jag sa om att jag ser att vi tror att vi kommer att se ett tillbakastutsande i rätt riktning. Därför att allt fler kanske inser att nej, men det här vi har hållit för gott, liksom en liberal, demokratisk värld som ständigt blir rikare, där alla får det bättre. Det kommer inte av sig själv. Demokratin håller sig inte sund av sig själv. Politiken håller sig inte sund av sig själv. Utan den kräver liksom ett aktivt förbättringsarbete. Jag menar, de liberaliseringar vi fick, de kom väl också av en insikt av att ja, men, jo, men världen kan faktiskt bli bättre. Vi kan skapa mer välstånd genom att aktivt göra den friare, men det kommer inte av sig själv. Och jag hoppas väl på något vis att de här tillbakagångarna vi har sett, de ska nu ha gett insikt hos tillräckligt många om att okej, nej, men Såna här negativa trender kan uppstå även i rika länder, även i liberala demokratier, även om vi ständigt får det bättre. Det är någonting vi aktivt behöver kämpa emot. Och om vi aktivt börjar kämpa emot det och tala om de frågor som vi behöver lösa för att såna strömningar inte ska uppstå, ja, då kan vi vända trenderna och få en bättre värld igen.
Mm. Mia, vad säger du om den här auktoritära trenden som Mattias målar upp globalt? Hur länge kommer den fortsätta och vad skulle kunna få den att vända?
Ja, men det var bra att du frågade. Jag satt och hoppade här just när Jesper talade så klokt. Detta att det har funnits en bild av eller en idé om att liberaler tror att det goda kommer bara av sig självt. Att det är någonting som bara... därför att det är rätt så kommer det att hända, men det är ju verkligen någonting som måste försvaras och liksom återtas hela tiden. Jag tänker också på det som händer, många av trender som vi får till Sverige som vi ogillar kommer först från USA, det goda kommer därifrån också, men mycket elände. Och gäller den här identitetspolitiken, den nya synen på vad meritokrati är och allting detta, så gamla viktiga institutioner om rätt och fel som helt plötsligt börjar ifrågasättas grundläggande. Och då är det inte så, då kan man ju säga att ja, men har liberalismen misslyckats? Nej, det har den inte. Den kanske snarare så att det är delar av vänstern som gör sina framryckningar som har fått möjlighet att göra det, inte minst ifrån olika universitet. Att det, liksom det är inte det här med att världen alltid blir bättre. Ja, men det sker inte av sig självt. Man måste vinna det liberala slaget varje dag och inte minst gentemot det som har kommit från amerikanska universitet, synsättet på den fria viljan, på vad medborgarskap är och så vidare, allting detta.
Mm. Så är det såklart, den liberala demokratin, varje generation måste vinna den liberala demokratin, för att parafrasera en annan tänkare. Tove, du får komma in här och sätta ner foten vad vi ska tycka. Den auktoritära vågen, kommer den stoppas? Hur löser vi det nu?
Nej, men jag tror att det ligger väldigt mycket i detta att det är många av de här fundamenten som vi har tagit för givna och tyckte har varit en god ordning och kan ju tillskriva den liberala demokratin eller vad man vill, men ändå goda institutioner som nu omprövar sitt sätt att tänka. Och jag tror att det gör ju att fler och fler känner att man kan inte vara trygg i det man trodde att man var trygg i, veta liksom på vilka grunder man kan avancera i samhället och att gamla dygder plötsligt inte gäller och att man råkar ha fel hudfärg eller någonting sånt. Det blir liksom, det blir en annan ordning, och då tror jag också att det öppnas ett fält för att elda på oro och så inför det främmande som ju ändå utvecklingen av världen konstant innebär. Och därför har vi fått en väldigt stor tillbakablickande nostalgi, att man tittar mot det som man känner till och vet någonting om. Och det har gått att profitera på politiskt i många länder. Jag tror att, det är väl i och för sig för att göra den här distinktionen som Mia brukar vara duktig på att göra. Ska jag berätta vad jag tror eller vad jag hoppas? Men i det här fallet så både tror och hoppas jag att det här är en fas som vi kommer att kunna ta oss ur. Det är möjligt att det måste bli värre innan det blir bättre. Därför att det tycks vara så att vi måste ibland köra saker och ting i botten för att riktigt se och ompröva en felaktig väg innan vi kommer rätt. Men jag tror inte mänskligheten tar slut. Jag tror jag har också tillhör väl också de här liberala optimisterna som ändå tror att människan lär sig av misstag och kommer att komma på en bättre väg. Så att, men det är nog mycket turbulens kvar innan vi kan komma på bättre tankar. Och den identitetspolitiska vågen som ju tar sig in på alla möjliga håll, den är ju stark. Mm. Och den har ett så otroligt lockande budskap, och det finns så många som samverkar för att det där ska få fäste. Och det är ju verkligen motsatsen till så de principer som har byggt så mycket av framgångsrika samhällen. Så det där är svårförståeligt, men
Ja, fast ändå inte, för som du säger, det finns många kockar som gärna smakar på den köttgrytan när den är klar.
Ja, det är ju, det är lockande. Det är liksom vuxna människor som söker en snuttefilt när det blir otäckt.
Ja, det är också en jättebra konflikt för båda sidor i den fighten. Jag tänkte så här, bara för att avsluta den här diskussionen lite i dur ändå. Just nu har ungefär 58% av jordens befolkning fått en första vaccindos. Det är ungefär det andelen svenskar som hade fått en vaccindos i juli månad. Och Sverige räknas ju då, trots att vi ofta tycker vi själva har problem, som ett av världens mer rikare och mer avancerade och välorganiserade länder. Så att man kan ju säga då att världen hann ikapp Sverige, så att säga, på mindre än ett halvår. Det är sällan som medicinska eller andra sociala framsteg, att det är så kort tid mellan vad medelsvensken uppnår i liksom levnadsstandard och vad genomsnittsmänniskan uppnår. Men när det gäller vaccinationen så har faktiskt vi tillsammans på jorden klarat av det. Det är väl lite hoppingivande ändå.
Onekligen.
Verkligen.
Hörrni, vi ska gå vidare och då tänkte jag vända mig till Tove, för nu har vi varit ute högt uppe i de internationella förvecklingarna. Nu ska vi titta inåt på oss själva, rakt in i naven, och prata lite om den sida som vi gör, nämligen Svenska Dagbladets ledarsida. Tove, hur har du tänkt under året? Vad har du förändrat på sidan? Blev det som du hade tänkt? Och hur tänker du framåt?
Det blir aldrig som jag har planerat, utan det blir alltid bättre. Och det är ju fantastiskt. Det är så jag hoppas att det blir med världen också. Att även utvecklingen på Svenska Dagbladets ledarsida är högst dynamisk. Och tidigare så berodde det på att vi var Sveriges mest fertila redaktion. Så det var alltid någon som var hemma med barn. Och så kom det in vikarier som vitaliserade på sitt sätt. Och praktikanter och andra som förde in nya frågor och perspektiv. Nu hade vi ju tack vare hela cirkusbulletin så blev det ju en hyfsad rokad här på ledarsidan och ledarredaktionen. Så att vi har ju både Ivar Arpi och Lydia Wåhlsten lämnade, och sen så kom Mattias och Peter in. Och så fick vi också en poddredaktör vid namn Andreas Eriksson. Så det har ju hänt väldigt mycket personellt. Och annars så kan man väl säga att vid sidan av det så är ju uppdraget både evigt och ständigt sökande. Att försöka bidra så gott vi kan med perspektiv, infall, tunga argument, nyfikenhet och vetgirighet på olika frågor. Och det tycker jag att vi har levererat på även i år. Och det tycks även som att våra läsare och lyssnare delar den uppfattningen.
Mm. Vad väntar inför nästa år då? Det är ju valår och som sådant kommer ju politiken stå än mer i centrum. Vad gör vi?
Vi håller på att planera. Det gör ju, precis som partierna, så sitter ju även vi i media i olika forum och planera hur vår valrörelse ska se ut. Och där kan vi väl faktiskt öppna upp och säga nu att ni lyssnare som har idéer och funderingar på men det här skulle jag vilja att ni tittade på eller tog upp eller jag diskuterade. Nu är det rätt tid att komma in med sådana inspel, därför att det är ju ändå på lyssnares och läsares villkor som ändå gör sakerna. Så att det finns, vi har en hel del planer, men vi har inte satt färdigt allt vi kommer att göra. Utan och sen är det väl också, vilket jag tycker är viktigt att hålla i åtanke, att världen är fortfarande oändligt mycket större än det svenska valet. Både före, under och efter så kommer det att finnas en stor värld som nästan alltid blir underrapporterad i termer av perspektiv och det som du säger, det blir verkligen lätt en navelskådning, och det är klart att den upptar våra tankar med rätta, men det ibland gör oss lite perspektivlösa. Så det är väl också en uppgift vi ska försöka hålla fast vid, att ge lite perspektiv på det som händer i Sverige.
Mm. Hörrni, nu börjar det dra sig verkligen mot nyår. Humrar ska kokas, oxfilé ska bindas upp och skumpan ska kylas, så det börjar bli dags att runda av. Har några avslutande frågor bara till alla i panelen som ni kan besvara om ni vill. Eller ni kanske inte kan det, då får ni säga det. Men är det så att det finns någonting under året som ni tycker har varit underrapporterat, underdiskuterat, någonting som ni har gått och tänkt på sådär, men som varken kanske vi på ledarsidan eller andra medier eller politiker eller andra sakkunniga har tagit upp, något som så att säga hänt i skymundan som ni har gått och gnagt hos er. Mattias, vad säger du?
Ja, välkommen till min värld. Det är väl det mesta jag skriver om, alltså värdet av liberala ekonomiska reformer, att det var så oerhört synd att liksom inte ens den här lilla reformen av hyresregleringen som ju då Centern och Folkpartiet hade fått fram i den här januariöverenskommelsen. Det var förstås den ihop med andra liberaliseringar som fick stryka på foten när det samarbetet kraschade. Jag har försökt ta upp elefanter i rummet som de sociala och kriminologiska effekterna av narkotikaförbudet och likaså.
Fast där är du väl inte så ensam längre, Mattias. Någon måtta på partierskapet får det vara. Alltså, du har väl fler.
Jo, men alltså, om du tittar på partipolitiken, de som faktiskt beslutar någonting, okay. Så är det ju fortfarande stendött. Sen där börjar ju resten av världen röra sig. Det händer jättemycket och finns en massa intressanta exempel. Det är bara svensk politik som kör la 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 la.
Okay. Knark och liberalism är underrapporterat, menar du. Det tar vi med oss. Mia, har du något liknande som du känner dig?
Ja, jag känner instämmer totalt. En annan sak som man skulle kunna ha skrivit mycket mer om, det är detta, det är de olika fackförbundens makt. Det är ofta så att när man diskuterar samhällsproblem eller vill beskriva hur Sverige funkar eller inte funkar, så går man till ett fackförbund och säger, jaha, och här har vi då en, kan vara lärare till exempel, som då får uttala sig som om det vore så att fackförbund överhuvudtaget uttalade sig för yrkesgrupper eller för yrkeskunniga. De är ju egentligen bara en intresseorganisation de också. Det borde vi ha skrivit mer om. Vi borde ha varit mycket besvärligare mot dem.
Då får det bli ett nyårslöfte från journalisten.
Ja, jag lovar.
Jesper, du då? Vad gnager där bak i huvudet på dig som något som skulle ha lyfts fram mer i år under året?
Knark och liberalism förstås, men nej. Skämt åsido. Alltså, jag tycker att det behöver ju pratas mer om... varför de här liberala reformerna behövs och vad de skulle kunna leda till. Därför att mycket av det som diskuteras i politiken och lovas i politiken, vi ska få EUs lägsta arbetslöshet, vi ska få en grön revolution, vi ska locka hit de främsta talangerna inom AI och all den här nya tekniken som ska komma i samband med den gröna revolutionen. Så det säger vi att vi ska göra, men det talas extremt lite från politiken om hur det ska gå till. Alltså, hur ska man faktiskt göra det attraktivt för folk från framstående universitet i alla andra delar av världen att flytta hit? Hur ska man göra det attraktivt för techbolag att etablera sig här? Hur ska vi se till att all den här elen vi behöver faktiskt finns? Och då svarar någon, ja, vi bygger jättemycket vindkraftverk. Ja, men sorry, det spelar ingen roll om de under många tillfällen under året producerar någon enstaka procent av den installerade kapaciteten. Så mer prat om hur.
Jag anar att du efterlyser konkretion. Tove då, chefen själv, sista chansen att säga det som behöver sägas 2021. Vad är det vi har missat som borde ha sagts?
Jag tänker att det finns en hel del artiklar som vi borde ha skrivit som kan peka på saker som politikerna borde se runt hörnet som kanske ligger som en kris om två, tre år. Och där är väl också det, jag tycker man ska akta sig för att bli självgod, men det här med att en del av de kriser som politikerna har fått hantera i år eller de senaste åren, där finns det ett medansvar för journalistiken som inte kanske heller i tid har uppmärksammat och sett och påpekat. Så det som gnager är ju känslan av att det finns sådana frågor vi missar. Nu tycker jag att jag ska ge också ett särskilt omnämnande här till frånvarande Peter Wemblad som just nu är ledig, som har lyft flera sådana frågor under året. En del kan vi ju fundera på, hade vi behövt skriva de här mycket tidigare, hade det då blivit någon reaktion? Men han skrev också dagen innan julafton, det var ju också en julklapp, om renoveringsvågen som är EU-kommissionens initiativ för att sänka energiförbrukningen i europeiska hus och bostäder. Och när man läser det där närmare, det borde bli en jättedebatt om detta, för det innebär att det kommer att vara förmodligen mer ekonomiskt att riva en massa hus än att investera på det sätt som EU har förskrivit. Och nu är det ju också på ett sånt märkligt sätt de har formulerat det här förslaget, så att det är liksom, man gör ingen skillnad på hur den här elen produceras som man ska försöka spara på. Och den där sortens saker som har jättestor inverkan i människors vardag, som är möjligt att påverka med politiska beslut, den sortens frågor gnager att vi förmodligen, det är som när man har gått i skogen, man vet att man har missat en massa kantareller och man skulle egentligen inte vilja lämna skogen förrän man hittat dem alla. Och så känns det också i slutet av ett år, tycker jag, att alla de här artiklarna som vi inte hann få fatt på.
Mm. Det påminner mig om höstas när jag och brorsan var ute och plockade svamp. Och jag åkte hem tidigare och så mässade han mig en massa bilder på alla plattkantareller han har hittat efter att jag hade gått hem. Det är
vredligt. Skoningslöst.
Ja, det är en hemsk känsla. Ja.
Då blir den sista frågan väldigt naturlig. Något framåt syftande 2022. Ni får ge ett litet nyårslöfte till läsarna och lyssnarna. Och i vilken grad det ska vara ett löfte bindande, det får ni bestämma själva. Men någonting ni vill göra inför nästa år för våra läsare och lyssnare. Jesper, du får börja. Vad vill du åstadkomma?
Det blir el och el och el och el och mer el. Jag kommer vara vansinnigt passionerad i just elförsörjningsfrågan. Därför att
du är laddad.
Jag är laddad. Laddad, men inget ladd ska sägas. Jag har fått mycket, en del kritik för min flagranta drogliberalism i förra avsnittet. Så jag vill understryka att jag är inte helt insnöad på det området. Men alltså, just för att jag vill inte att vi bara ska prata om hur vi undviker den akuta krisen, utan jag vill att vi ska prata om var vi ska någonstans och hur bra det kan bli. Och det är mitt löfte. Det tänker jag göra med mycket fokus på just elen.
Vi ser med spänning fram emot hur du kommer lägga kraft på den här frågan och vilken effekt det kommer få. Mia då, vad vill du lova våra läsare och lyssnare?
Jo, det är ett lätt löfte, för det är någonting jag gärna vill. Jag skulle vilja göra fler intervjuer med riktigt intressanta människor.
Mm, bra där. Kan du utlova några namn du är sugen på att sätta under pennan?
Ja, jag har några på gång, så jag vill liksom inte riskera dem.
Mm, okej. Okay. Mattias då, vad kan du utlova?
Ja, alltså det här året blev ju lite slitigt i och med att jag skrivit två böcker. Den ena, Glädjedödarna, blev liksom bearbetad och kom ut, och den andra, Om klimatet, kommer i mars-april någon gång. Men det har gjort att läsandet hamnat efter, och dels så vill jag ju kunna läsa in mig på fler frågor och precis som Mia hitta liksom de här intressanta personerna som skriver intressanta böcker. Men jag hade också en rejäl hög om 20-talet förra året, både skönlitterärt och fackmässigt och vad som hände då, så att vi liksom kan eventuellt få de bra bitarna av The Swinging Twenties igen, och då behöver man ju veta vilka de var.
Kan hon räkna bort hyperinflationen och sånt där? Det kanske inte...
Ja, men vi är ju på väg mot det igen, så det kan ju vara klokt att undvika den typen av erfarenheter. Och det är ju den typen av... Jag hade hoppats att sånt hade färgat mina texter lite mer under året, men jag hann bara halvvägs i den där högen.
Okej, och Tove, slutgiltigen, vad kan du utlova här så här på nyårsafton?
Ja, men jag ger samma nyårslöfte till mig själv och läsarna som jag har gjort faktiskt varje år i den här, och det är att jag ska lära mig själv något nytt av att läsa ledarsidan varje dag eller lyssna på podden. Och hittills har det gått väldigt bra. Det har ju varit tack vare er, och också ska nämnas Olof Ehrenkrona och Paulina Neuding som jag också tillhör denna redaktion, men också med hjälp av gästande skribenter, och sammantaget så brukar det vara runt ett hundratal olika röster som hörs på ledarsidan, och skulle vi också räkna med våra gäster i podden så kommer vi långt över det dubbla. Och det tycker jag, det är väl det löfte man bör kunna ge, att den tiden som jag själv som läsare, men också alla andra läsare, investerar i att lägga på tidningssida och podd. Det ska vara väl investerad tid. Man ska få med sig någonting som man inte hade innan.
Det är vårt löfte, tror jag, samfällt som redaktion. Stort tack för idag, hörni, för att ni ville vara med, och gott nytt år till er.
Gott nytt år, Andreas, men får vi bara fråga vad ditt nyårslöfte är?
Ja, men det är ju självklart. Jag kommer ju försöka göra bättre podd och sådär. Det är ju lite tråkigt. Jag kanske ska börja smyga in lite så här hemliga kryptiska budskap i podden, så att folk får räkna ut då vid årets slut varifrån, vilken låt de har kommit ifrån eller vilken platta eller något sådär. Jag vet faktiskt inte. Jo, jag lovar att bli en bättre poddredaktör och underlätta både för läsare och redaktionen och gäster, så att allting ska gå så bra som möjligt.
Det var fint.
Stort tack till er som har lyssnat och gått ett år på er också. Det ni har lyssnat på under hela 2021, det är då Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt, hör hjärtligen av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi diskuterar eller på det vi ska diskutera i framtiden. Ni får jättegärna också säga om det är någonting i podden generellt som ni tycker är extra intressant eller någonting som stör er som ni vill ta bort. Maila bara ledarsidan@svd.se. Därmed återstår bara att önska gott nytt år och tacka för idag. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen år 2022.